En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Tony Gustafsson har gjort entré i blågult och det både syns och hörs. Och det ska vi såklart snacka om här när du nu lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Och den här veckan så blir det en hel del fokus på det svenska landslaget som just nu är samlade i Spanien inför semifinalerna i Nations League. Hur har de första dagarna varit? Hur tydlig ska man vara? Och vad talar egentligen för att Sverige tar sig till final? Dessutom pratar vi om Häckens dyrköpta seger mot BP, MFF stormsteg mot Europa och Eidevalls oväntade drag mot jumbolaget. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Ja, vi hoppas att det här funkar nu då.
Ja, nu är det här med de tekniska lösningarna som är kanon när man är på olika ställen. Inga meltdowns på grund av det.
Vi kommer ha många meltdowns av helt andra anledningar. Så att vi försöker svara oss till vissa. Isolera oss där.
Låt oss. Jag säger 28 grader strålande sol. Hur har du det?
Jag är inte 28 grader eller sol. Det är snarare inte minus riktigt. Men det är ju regnigt och dant. Men jag unnar dig sol som vanligt, som det alltid är vid den här tiden på året. När du åker iväg och jag sitter kvar i haveriet i Stockholm. I väderfokus då, inget annat haveri.
Ja, fast man kan ju också säga, vi snuddade ju det lite vid förra veckans podd när Frida var med. Att man har ju ändå haft ett haveri som har varit centrerat lite runt. Kanske inte Stockholm, men ute i Solna där på herrsidan vad gäller fotbollförbundet och så vidare. Nu har vi ju en ny förbundskapten, där jag gick precis in på svenskfotboll.se för jag skulle ta upp tabellen också, så jag bara ser en stor leende Graham Potter framför mig. Vi ska inte gräva ner oss i det där. Vi ska börja prata lite damallsvenskan. Det är ju så att jag är i, anledningen till att jag sitter i det här underbara vädret, det är ju att damlandslaget spelar Nations League. Det kommer vi prata mycket, mycket, mycket om. Men nu ska vi först prata lite damallsvenskan. Det har ju spelats matcher innan det här uppehållet. Och vi hade ju en match i toppstriden som var ganska spännande. Eller ja, spännande på förhand får man väl nästan säga. I form av den om den tredje Europaplatsen. Malmö gästade Djurgården. Du var på plats och såg lite av den här på nära håll, Saga. Vad har du för intryck med dig från Kristineberg?
Nej, men det är ju så jäkla lyxigt. För att jag knatade ner till den där planen. Och du vet, så här krispigt höstväder, lite soligt. Och en så prestigefylld match. Och man tänker att den ska bli ganska jämn. Och jag såg bara andra halvlek. För första missade jag av andra jobbskäl. Och så satt jag och tänkte bara, vad är den här matchen på väg? För jag upplevde nog inte att den var en 4-1 match totalt. Alltså, det är inte så att jag kände att Malmö hade det greppet över Djurgården. Men på något sätt var de mer effektiva. Sen tycker jag väl att de har ett mål som definitivt är super offside. Men det är ju, så att säga, det är ju historieböckerna. Slutsiffran på, vad heter det, på resultatet var trots allt ändå 4-1. Men jag reflekterar väl lite över ändå hur starkt Malmö går. Alltså, jag har varit imponerad av dem. Vi har ju pratat lite om liksom hur truppbygget har sett ut och vad som behöver troligtvis komma in för att ta nästa steg. Men att på liksom en säsong gå in och markera så pass bra och göra det då utan att egentligen ha gjort på någon tokoffensiv i sina värvningar, utan man har ett väldigt habilt, stabilt lag som man också har kryddat med spets. Jag tycker det är synd att vi inte har sett mer av Daquilla. Det är en reflektion jag har. Jag saknar lite det där X-faktorn, men så fick de in Ivanovic och det är en spelare som jag verkligen har liksom växt till att verkligen gilla, älskar ett starkt ord, men jag tycker att hon är så fierce. Det är en sån spelare som man känner att hon kan verkligen skapa oreda, och jag tycker att hon tar sig förbi på den där vänsterkanten varenda gång, känns farlig varenda gång. Och nu möter hon Lobanova, och Lobanova måste jag ändå, det är en sån, Det är en sån ytterback som jag tycker får för lite kärlek. Alltså. Det är, hon kanske inte är den mest, liksom, hur ska jag säga... Om jag tänker på Lobanova så tänker jag verkligen bara fysik. En stark spelare som går in i närkamper och gör det svårt för varenda motståndare som finns. Men har du Ivanovic på sin bästa dag mot en annan ytterback så kommer hon ju förbi typ varje gång. Så att där har ju Malmö gjort ett jättefint scoutingjobb att få in henne. Och jag tror att hon kommer bara liksom växa in i ligan, bli ännu bättre. Men det leder mig någonstans fortfarande till att jag tycker det saknas fler offensiva krafter i Malmö för att kunna ta nästa steg, vilket jag är helt övertygad om att de kommer göra till nästa säsong. Så även om Kanutte gör en bra säsong så ser jag väl ändå att, alltså om vi leker med tanken, en Mimmi Larsson på andra sidan då i Djurgården, en sån typ av spelare i Malmö, vad hade det betytt? Vad hade det gjort för någonting? För Mimmi Larsson är lite mer rörlig än vad jag upplever att Kanutte är. Och jag säger inte att man måste plocka bort Kanutte för hon har sina fördelar. Men om du kan få någon, liksom, någon kontrast i henne. För då är det helt plötsligt du kan leka och laborera lite mer mot andra typer av matcher. Och jag vet ju att de har Anna Plantin. Och Anna Plantin är ju en djupledslöpare och mycket mer kanske direkt gå på avslut och så vidare. Så att det finns ju den typen. Men Mimmi, alltså helt ärligt, hur bra har inte Mimmi varit för Djurgården?
Hon har varit otrolig för Djurgården. Dels liksom med sina egenskaper på plan, men också sitt sätt att leda laget. Och inte bara då på planen utan även utanför planen. Hon är ju en spelare som tillsammans med Pauline Rubin kom till Djurgården.
Just det, Wahlström.
Exakt, ställde lite krav. Det är ju lätt att glömma det här med de nya efternamnen som kom mitt i säsongen. Man får ha överseende för det, men när de kom hem, då som Pauline Hammarlund och Mimmi Larsson, då började de ju ändå ställa lite krav och ifrågasatte det här med att man hattade runt en del. Och det har ju varit en lång process för Djurgården det här att hitta sitt hem på Kristineberg. Det är ju också fortfarande så att det är ju det semi är deras hem, för att de spelar ju inte alla matcher där. Ibland så är de tillbaka på Stockholmsstadion, men de har ju det som sin bas nu ändå. De har ju liksom varit runt på alla möjliga ställen och inte riktigt haft sin bas, sitt ställe. Och det var ju en av sakerna som jag vet att både Mimmi och Pallo pratade om när de kom till Djurgården, att liksom men det finns saker vi har blivit lovade och så vidare. Och det tror jag också är väldigt viktigt, att man faktiskt se till att ställa de här kraven för att det ska bli professionellare, för att allting runt omkring ska bli bättre. Så inte bara på planen utan även utanför skulle jag ju säga att Mimmi har varit väldigt, väldigt viktig. De har ju också en ledargestalt i det där laget som är bra på att ställa krav, som fanns där innan i form av Ceci Åsland. Nu har hon fått lite draghjälp i det där. Hon behöver inte stå ensam och veva, utan hon har två spelare med rutin från det svenska landslaget. Det ger ju också extra tyngd såklart.
Ja, och du, som du säger, jag tycker det är en jätteviktig poäng att du behöver fler som drar åt samma håll, för det kan bli väldigt ensamt och det kan nästan bli lite negativt laddat när det kommer en spelare som är väldigt tydlig med kravställningen. Men om det inte blir liksom den gemensamma rösten utan det bara är den där ensamma, så till slut så blir bara oftast ledning så här, vifta bort. Men när du får så mycket pondusstarka spelare som du nämner, det är klart att det ger ett större gensvar, och jag tror också det matchar Marcellos filosofi och tänk bättre också. Så att jag menar, de i en fyra på något sätt gör ju att det där laget, tycker jag också, har varit motståndskraftiga i den här förändringen som de ställer sig inför efter sommaren, som vi har tryckt mycket på att de släppte spelare. Men det är ju faktiskt någonstans bara att lyfta på hatten, för att de fortsätter ändå stå starka. Nu har man precis förlorat mot Malmö mot 4-1, så det är kanske lite motsägelsefullt, men jag tittar på laget och jag känner inte att det är ett, att de har liksom, ska man säga, crumbled. Det är inte så att jag tycker att gud vilken 4-1 match det var som inledde podden med, utan det var en jämnare match än så. Men såklart, vissa moment lyckas de inte lika bra med, och kanske också framförallt i det fysiska spelet i en sån här match kan man förvänta sig att de ska stå upp lite bättre. Annika Svensson gick ju sönder i en knäskada ganska kort efter att man hade släppt en Ebba Hed. Och det ska man ju också ha med sig, att Annika Svensson fick ju lovord från en, bland annat då Mimmi Wahlström, som säger att liksom, är det någon spelare som man ska lyfta som kanske inte får den uppmärksamheten, det är just Annika Svensson som kom från AIK, tog den ytterbacksplatsen och försökte göra den till sin, växte med det ansvaret. Och så går hon på en knäskada. Och jag menar, bara för att ta en liten avstickare. Du och jag har de senaste veckan typ haft tennis till varandra i Instagram-meddelanden om vem som har hittat nya knäskador. Och det är ju inte för att man har sökt efter dem, utan de poppar ju upp på våra flöden titt som tätt. Ja, det var någon i Tottenham som kom upp. Ja, du skickade Oberdorf till mig. Och jag menar, bara för inför EM vart det väl... Nu ska jag inte förtjäga mig eller missäga, men det var inför något mästerskap som Oberdorf går sönder. Var det inte VM?
Måste väl vara att VM, för hon kom ju tillbaka VM, här. Och ja. De hade ju hopp om att hon skulle kunna spela sommarens mästerskap. Att hon skulle vara tillbaka. Hon har ju precis kommit tillbaka från en jävla korsbandsskada. Och så går de sönder igen. Det var ju för övrigt en sjuk match för Bayern München där flera spelare gick sönder. Tyvärr bland annat Magdalena Eriksson som fick spela den där matchen med en huvudskada i slutet och finns ju därför inte här på den spanska solkusten. Så en riktig jävla pissmatch för Bayern München, och alltså jag lider så enormt med Lena Oberdorf som precis hade tagit sig tillbaka.
Ja, och jag menar, nu skador händer i fotboll, men just när det är så här, det är så för nu hade vi ju ett benbrott i Champions League också. Det var i Atletico som det hände, och sen har vi ytterligare sådana skador. Men du vet, det blir så här när det är just korsbandsskadan, så tänk, det blir så påtagligt bara att det här är inte, det måste finnas någonting bättre vi kan göra för spelarna, och vi har ju inte svaret på det, så det behöver vi inte grotta vidare i, utan bara konstatera hur jävla tråkigt det är. Och vi har ju såklart även i damallsvenskan det här problemet. Så att nej, med det sagt, skittråkigt för Annika Svensson. Och sen då att man igen måste laborera för Djurgårdens håll. Alltså med alla de parametrar så tycker jag fortfarande det är ett lag som står med heden i behåll. Man gör en bra säsong så här långt och har viktiga matcher framöver att någonstans bibehålla det momentum eller försöka ta tillbaka det åtminstone. Men blickar mot Malmö så tänker ju såklart, vad kan det här laget faktiskt göra på sikt? Vad kan hända med en damallsvenskan när övriga dubbelklubbar kommer upp som kanske kan satsa lite mer än en Alingsås som åker ut, som vi i och för sig redan från början trodde skulle åka ut, men som ändå, måste man säga, har inte varit samma slag på sig som ett Kalmar var under en period, som Trelleborg var under en period. De försökte med alla sina medel, även om de var små, göra en vettig säsong i damallsvenskan, och det ska de ha all heder till. Men med det sagt, jag hoppar vilt. Matchen i sig, inte en 4-1 match, men Malmö visar väl någonstans också att de har en kvalitet i den truppen som... Ja, den kommer ju inte bli sämre till nästa år. Det kommer den inte.
Nej, det kommer den inte. Och jag tror ju att det är viktigt för Sverige också när vi nu ser vilka som då... Det är ju så, i nästa omgång så kan ju både Malmö och Hammarby säkra sin Europaplats. Det är 3 omgångar kvar att spela. Man har 7 poäng just nu ner till Djurgården. Så att det känns ju typ som att det är klart. Men det är inte helt klart. Det finns fortfarande 9 poäng kvar att spela om, men ser man till där, jag vet inte hur många poddavsnitt jag har grottat ner mig i ranking, i klubbkoefficienter och allt det här som man tar in, men det är ju så att Sveriges poäng delas på så många lag som man har med in i ett kval. Är det då så att Sverige skickar ut en slagpåse i Europa varje år, så gör ju det att resultaten som de andra drar in ändå inte blir lika mycket värda, för de kommer delas på 3. På sätt och vis hade det ju, om man liksom ska vara djävulens advokat och vill bara ha upp Sverige på rankingen, så hade det varit bättre att vi bara haft 2 lag där ute som kan väga upp. Men för det har ju varit så varje år att vi har haft ett lag som har misslyckats, som inte har lyckats ta sig vidare. I år är det ju märkligt nog det lag som förlorade en match på hela förra säsongen. Mysteriet Rosengård som har kollapsat totalt. De hade en Europaplats i år. Tidigare så har det varit Linköping, det har varit Kristianstad. Alltså de där lagen som har slutat 3, som inte riktigt har haft musklerna att ta sig ut. som ibland kanske haft lite otur med lottning och så vidare. Jag menar, Linköping går på Arsenal i en första runda till exempel i lottningen här om året, men ändå. Nu känns det ju som att blir det så att vi skickar Häcken, Hammarby och Malmö FF till kval nästa år, så känns det ju som att det borde rimligtvis inte finnas en slagpåse bland dem. Det borde vara lag som åtminstone kan vara med och tävla om det, som kan utmana och som med en bra lottning mycket väl kan ta sig vidare, som kan dra in poäng. Det tror jag blir väldigt, väldigt viktigt för Sverige framöver. Vi håller ju på att halka på den där rankingen.
Ja, jag tycker det är en jättebra poäng. Och sen lägga till, om jag ska nu en liten tidig shout då, att jag är ju lite orolig för Hammarby inför nästa säsong. Jag har varit så säker på att de skulle lösa denna säsongen på hur de startade den. Sen såklart tappar man en sån som Valotto. Man kan få dalande form på ett par spelare, bland annat Wangerheim. Och det är klart att med allt det inräknat så är det förståeligt att man inte håller samma jämna form genom en hel säsong. Det säger sig självt. Men när man också tittar på hur värvningsstrategin ser ut just nu, så känner inte jag att det skriker ja, till nästa fönster kommer vi att bara maxa och få in jättestora tunga namn som sen ska kunna gå ut i Europa och övertyga. Om man nu med det här måttet mätt liksom i denna truppen gått ut och gjort okej insatser, även om jag har varit väldigt tydlig med att jag är besviken på Hammarby kanske tog sig an bland annat då Manchester United. Jag kände liksom att den matchen, jag ska inte säga att man förlorade den på förhand, men man skapade tillräckligt för att vinna den, och det gjorde man inte. Man var inte tillräckligt kliniska, och vad behöver man då? Är man kanske ännu bättre spelare, eller i alla fall ännu mer erfarenhet på spelare, och jag är inte så säker på att det är dit Hammarby vill. Jag har inte facit på det, men det är inte den indikationen man får av det de agerat med i sommar. Och med det sagt så är väl min rädsla att Hammarby har valt att kliva ifrån den spurten de har tagit under kanske Johan Lager-tiden. Och det är ju bara framtiden som kan, vad ska man säga, visa var de står och var deras ambitioner ligger. Men jag tror ju inte att Malmö FF eller Häcken har samma tankar, utan snarare tvärtom, att hur gör vi, hur kan vi tokoffensiva istället. Så att jag tror att det kommer bli ett skifte där, men jag hoppas jag har fel. Jag hoppas att vi har tre så starka lag som du beskriver som kan gå ut i Europa och faktiskt göra det riktigt bra. Men ja, som sagt, jag har en liten farhåga att så kommer inte bli fallet.
Nej, och jag tycker det ska bli ytterst intressant att se vad som händer i Hammarby den här vintern. Vilken väg de kommer gå, vilka spelare får de behålla och inte. Jag menar, vi har spelare som ja, men kanske framförallt var väldigt, väldigt bra under våren. De flesta har ju mattats lite under hösten ändå. Jag tycker att vi har kanske egentligen pratat alldeles för lite om vad tappet av Valotto har inneburit för Hammarby rent offensivt sett. Det här är ju också en period där man känner att man verkligen saknar att ha ett alternativ till Ellen Wangerheim som Katinka Tandberg, så att Wangerheim kanske hade kunnat få lite avlastning, få vila lite och hitta tillbaka till den där formen som hon hade i våras. För att jag menar, det är inte konstigt att den dalar lite under en säsong. Det är ju där man behöver de breda trupperna för att kunna avlasta, om man ska kunna slåss på fler fronter. Så att det ska bli mycket, mycket spännande att se var Hammarby tar vägen den här vintern. Vilken väg som Adrian von Heine och Anders Marason, som ju är den nya sportchefen då på damsidan, eller ny och ny, men som klev in efter Johan Lager. Var riktningen är, vad ska de, vad vill de, vad är deras ambition? Det har ju var ju väldigt tydligt vilket spår som Lager gick på det här tag när det pratades med norska än svenska i Hammarbys omklädningsrum till exempel. Men nog om det, vi kan väl konstatera också då att Häcken, ja men de har ju gjort ett litet ryck, de lyckas hålla i, det var ingen bländande match från deras sida på Grimsta. Jag var på plats och såg matchen mot BP, jag höll på att säga det blev 6-3, men det blev det inte alls, för det var den galna matchen mellan AIK och Alingsås förra veckan. 6-0 blev det ju. Det var inga insläppta mål för Häcken, vilket jag tror att de också tyckte var väldigt, väldigt skönt. Det är ju tecken som trots 6 mål inte har någon Felicia Skröder i målprotokollet. Det tycker jag stack ut lite ändå. Mm. Vi har en Monica Josoba däremot som sprintade hela vägen från liksom att ha fått en kallelse till A-landslaget. Rätt in bara på Grimsta och så stolpe in. Skröder var rolig när hon sa det efter att hon trodde att den skulle gå utanför. Men alltså... Josoba gjorde det otroligt bra, satte det. Och Josoba bara asgarvade när hon fick höra vad Skröder hade sagt.
Vilket förtroende.
Verkligen så. Men de liksom hade ju den matchen från det målet, så var det inget snack om saken. Och det är 2 självmål av BP efter hörner, så där BP spelade sist på bollen. Det gäller ju för BP:s del att de inte blir för... alltså, nedslagda av den här förlusten, för det är ju inte den typen av matcher de ska räkna in poängen, utan ser man rent krasst så är det ju en match som Häcken bara ska vinna, som de ska städa av, och det gör de. Det som sticker ut, det är ju hur kostsam den här segern blev för Häcken. Nu har de visserligen Linköping i nästa omgång, men det är ett Linköping som har vaknat till liv under Willy Kirk, som har sett bättre ut, som har plockat mer poäng sen han tog över. Och McLind har ju ett landslagsuppehåll här på sig att fundera hur han ska pussla ihop ett innermittfält, för vilka ska spela där. Anledningen till att jag ställer den frågan, där har vi ju en korsbandsskada på Johanna Fossdalsa. Den fick hon ju mot AIK. Vi har en väldigt otäck smäll på Pernille Sandvig som har klivit in i Fossdalsas ställe. De får en tryckare mot axeln. Och det skriket, alltså det gjorde så ont i mig att höra det rena och skära skriket i samband med den knuffen. Man förstod ju direkt att hon har ont på riktigt. Och att känslan var ju direkt att det var en axel ur led. Och att hon förmodligen då blev borta ett tag. Sen så drar ju Carly Wickenheiser på sig ett gult kort, vilket innebär att hon är avstängd mot Linköping. Där har du alltså en inne med fältare till, out. Vi vet ju sen ganska länge nu att Elin Rubensson också är out. Hon sitter på läktaren och väntar parets andra barn. Nu är det ju så att Häcken kan liksom säkra guldet hemma mot Linköping. Då krävs det att resultaten går med dem. De behöver vinna sin, och sen så får ju då inte Hammarby eller Malmö vinna sina. För då skiljer det 7 poäng efter nästa. Men det är liksom ett stort hål bara på Häckens inre mittfält. Man har ingen spelare kvar. Nu är det så här, ska vi då flytta upp en Stine Sandbäck från sin mittbacksposition? Ska man flytta ner en Anna Anvegård? Det öppnades för att Hanna Wik kan spela in i mittfält. Alltså det kommer bli ett, ja, ett intressant inre mittfält. Om vi säger så.
Ja, men är det någonting vi vet med McLean, det är väl att det där har han blivit lite van vid, så att säga. Men jag tror att du är inne på någonting med att Hanna Wik kommer nu få någon slags hybridroll, gissar jag. Det vore inte jättelångsökt, och Anvegård kommer säkert få ta en liten annan roll. Man har ju ändå Nildén, om inte jag har missat någon skada på henne, men... hon skulle ju kunna ta, så att säga, Anvegård-rollen, om man får in, ta ner Anvegård ett steg och bara hitta den balansen. Så, att, så där, vi får väl se helt enkelt. Men du var inne på det här med lite matcher framöver, och du snuddade vid Linköping, och sen tänkte jag bara osökt på vad BP har framför sig versus vad Rosengård har framför sig. Och alltså, de är 2 poäng ifrån varandra. Men fortfarande, så när jag tittar på Rosengårds schema, så känns det bara som att det där kommer bli jättetufft. Alltså, vad har de nu? De har Alingsås i och för sig på hemmaplan, och det ska de nog vara glada för. De förlorade väl på bortaplan om jag minns det rätt. Så de har ju revansch att utvinna där. Men man har alltså Piteå på bortaplan därefter. Och sen så avslutar man, som vi varit inne på tidigare, i liksom kanske en... ja, inte final blir det en helt avgörande match, men mot Linköping i sista matchen. Men Brommapojkarna har ju inte världens roligaste liksom schema heller. Men om jag jämför de två så tycker jag egentligen att Rosengård verkar ha det svårare. För Brommapojkarna ska möta Växjö. Den tycker jag är vidöppen, men den känner jag på något sätt ändå så att Brommapojkarna kan mycket väl vinna den. Och gud vad ovant det var att säga Brommapojkarna. BP brukar jag väl ändå säga. Ja, men i alla fall. Och sen har de AIK och sen slutligen Hammarby. Så jag menar, det är ju inte heller enkla matcher på något sätt. Så att jag tror liksom att även om vi nu säger att Häcken säkrar ett guld i nästa, som du var inne på, så har vi kanske på första gången på väldigt länge en nedflyttningsstrid som kittlar också, som kan svänga vilt, och den är så pass tajt. Alltså det är ju en väldigt tacksam säsong vi har utifrån perspektivet. Jag förstår att spelarna och lagen inblandade är väl inte skittaggade på den liksom storylinen, men för oss som följer den blir den ju het överallt.
Ja, det blir den, och jag pratade lite där med spelare i BP i samband med matchen mot Häcken också. Den fördelen de har, om man bortser från allting som har med spelschema och vilka matcher och sådär som väntar att göra, och det är ju det mentala. Att ha varit indragen i en bottenstrid, att veta vad det betyder att kämpa in i det sista för ett allsvenskt kontrakt. Det är klart att de själva inte vill vara i den här situationen igen, att de kanske hade förhoppning om att det skulle klättras ytterligare något kliv, att man kan säkra kontraktet i tid, slippa liksom vara inblandad i det här. Men nu är man där, och man har varit det så många gånger, för Linköping fick ju snudda på det i fjol när man helt plötsligt var indragna i den där striden och riskerade att hamna på en kvalplats. Rosengård har aldrig ens varit i närheten. De har liksom som sämst varit sjua, och det har varit när det har varit 14 lag. Det är alltså, de har alltid varit på övre halvan i tabellen. Nu är de där nere. Det passar inte alls ihop med den självbild som har funnits runt Rosengård. Så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa det här utifrån. Jag är väldigt glad att jag inte är känslomässigt investerad i något av de här lagen, för då känner jag bara nej.
Usch. Ångest.
Väldigt mycket så. Hösten brukar ju komma med den där ångesten, och det kommer vi såklart följa. Vi kan konstatera innan vi släpper damansvenskan helt att Alingsås sejour blev ettårig. 3-3 mot Växjö räcker inte för att hålla sig kvar. Det är 10 poäng upp till Rosengård, bara 9 poäng kvar att spela om. Vilket ju innebär då att Alingsås kommer att spela i elitettan nästa år. Vi kan också konstatera att Piteå kommer att spela i damansvenskan nästa år. De säkrade sitt kontrakt. Så att det handlar ju liksom om Växjö, BP, Rosengård och Linköping. Det är de lagen som är där nere. Växjö har ju 6 poäng ner till Rosengård på en kvalplats. Det känns ju som att Växjö borde kunna lösa det där utan att bli indragna på riktigt. Har ju också då BP i nästa match på hemmaplan. Där kan man säkra kontraktet. Vi får väl se om de lyckas med det. Men med det sagt så släpper vi väl damallsvenskan, om du tar någon mer tanke kring det som händer där hemma. För nu är den ju på paus.
Vi sätter den på paus helt enkelt och plockar upp den när det är dags igen. Nu är det fullt fokus landslag, och Anna, du är ju på plats, så ska inte du ge oss en liten
uppdatering?
Men spill the tea, låt mig poppa mina popcorn. Vad händer där borta? Är det Marbella ni är i?
Ja, jag befinner mig just nu i Malaga. Landslaget är i Marbella, tränar och laddar där. Matchen kommer spelas här i Malaga mot Spanien på fredag. Och det kommer ju bli en mycket, mycket intressant match. Vi vet ju att det är ett Spanien liksom som saknar Patri, där Alexia Putellas inte har tränat i veckan. Så man kan ju hålla ett litet finger som svensk för att hon inte kommer att vara tillgänglig till matchen på fredag. Det vore ju ett avbräck om man blir av med både Patri och Alexia på det där mittfältet. Även om man har väldigt skickliga spelare, vilket alla svenska spelare är mycket, mycket tydliga och påpekar när man ställer den frågan. Vi vet att de har Mapi Leon tillbaka i truppen för första gången på, jag minns knappt ens hur länge. Ja, det var väl sen senast när Sverige spelade träningslandskamp mot Spanien i Cordoba och spelade 1-1. Det var ju precis då hela den här bojkotten hade inletts, så att det är ett tag sedan. Men annars, man kan säga som så att det märks att det har kommit in en ny förbundskapten. Han syns och han hörs. Det okay. är väl, alltså jag har sett så mycket saker som jag aldrig någonsin tidigare har sett i landslagssammanhang. Till exempel så känns det ibland som att jag tittar på en förskoleklass. Varför då? Jo, för att de på övningarna, alltså startelvan, den kan vi nog sätta. För att det, Tony har ju också varit väldigt så här, tydlig i allting. Som att vi måste vara tydliga nu med exakt hur vi vill att vi ska spela varenda minut är viktigt i tävlingsmatch redan på fredag. Vilket gör att man spelar ingen minut. Det började ju då med att de stängde den första halvtimmen. Aldrig någonsin varit med om det tidigare, det hade inte spelarna heller. Och det handlade ju då om att Tony Gustafsson ville ha en fysisk walkthrough på planen där han kunde visa exakt hur han ville att spelarna skulle agera. Det blev bara lite hastigt påkommet för att vi var ju i princip redan där. Vi brukar alltid vara där i ganska god tid på träningarna. Så att vi blev utslängda och fick sitta på en liten trottoarkant där utanför medan Tony hade sin lilla walkthrough inne på planen.
Det glamorösa livet.
Det mycket glamorösa livet. Man var glad att det var fint väder och inte spöregn och pisskallt. Så det var väl ändå helt okej. Okay. Men nej, det var en av tydligheterna. Sen så var det, har de spelat då 11 mot 11? Flera gånger av det vi har fått se på träningarna. Och anledningen till att ibland då känns som att man tittar på en förskoleklass är för att de kliver in i små västar med nummer på. Så att det står verkligen så. Nummer 2, 3, 4, 5, 6. Mittbackarna har 4 och 5. Vänsterback, högerback, 2 och 5. Det är väldigt, väldigt tydligt. Alla roller. Vem är 6a? Vem är 8? Det är alltså otroligt tydligt. Och då har man ju kunnat läsa ut en del saker. Som att Evelyn Ije har testats ganska mycket i rollen som 10 istället för Felicia Skröder. I då andra laget. Det som är det rosa laget på träningarna. De har växlat lite, men man har ändå valt att testa IJ en del i den rollen. Vad är då Rosa Kafaji? Jo, hon är i rollen som 8 istället, så långt ner i banan har hon aldrig varit tidigare, och skämtade hon själv om. Vi får väl se hur hennes kvaliteter kommer till sin rätt där i Tonys tankesätt.
Men är det här, rosa laget eller vilket?
Det är det rosa laget, så det är alltså icke-startspelare. Jag tror att du, om du gissar, kan sätta hela startelvan. Om du skulle gissa hur startelvan ser ut, vilka säger du då?
Ja, Falk i mål.
Det tror vi. Det är där, ja, jo, hon har stått i det blåa laget också. Där kan man ju faktiskt alternera en del vem som står hit och dit. Men nej, hon har stått i det blåa laget.
Jag blir chockad om hon inte... Ja. Sandberg startar till vänster.
Ja.
Vad har vi nu? Magda är ju inte med. Men jag utgår från, jag måste nästan ta fram spelarna annars kommer jag flumma bort det här. Björn kommer ju starta.
Ja.
Ilestedt startar.
Ja.
Till höger lär det ju vara Lundqvist.
Ja.
Och sen så tror jag ju såklart att Filip Angelov startar.
Jajamän.
Och jag utgår från också då att... han kommer köra Sioti Olme och Aslani.
Givetvis.
Och sen så tror jag att det blir den vanliga trion längst fram.
Ja, med.
Den var ju inte skitsvår.
och vet du vad? Och Johanna Rytting-Kaneryd är ju då trion längst fram.
Så du menar alltså att du har behövt åka ner till Spanien för att gissa ut det här. Och jag sitter hemma för att gissa ut det här.
Ja.
Fast stanna i Stockholm, Anna.
Ja.
Nej, men, sen att du går med halva facit här nu.
Och vi, nu utgår vi från att det här är 11. Så har de tränat, de har kört 11 mot 11 väldigt tydligt. Och jag tror att mycket av det har att göra med det här som Tony Gustafsson pratar om, att nej, men varje minut är viktig nu, för att vi måste sätta vårt spel. Allt nytt ska pumpas in hos spelarna. Det gäller att få allting på plats så snabbt som möjligt, att alla ska förstå hur han vill spela, hur högt de ska upp och försöka pressa Spanien, få störa dem, att alla liksom är med på alla principer. Han har pratat väldigt mycket om bilder. Det har liksom bara varit så, mitt i spel så är det stopp, 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 stopp. Här har vi bilden, här har vi bilden. Så här vill vi att det ska spela. Så att det är väldigt mycket liksom jobba med alla sinnen, få in allting, visa hur han tänker. Och det känns ju som att spelarna är helt med på det här tåget. De tycker att det är kul med den nya energin. Och som sagt, han hörs mycket. Jag tror att det var Nathalie Björn som sa att han redan då, vi träffade henne efter första träningen, då var hon inne på att han har ju sprungit mer på den här träningen än vad Pippi Gerhardsson gjorde på 8 år.
Men alltså, jag har så mycket att flika in med. Apropå det här med hur mycket han syns, till en början tror jag absolut att det kan vara roligt och positivt. Frågan är vilken väg han tar det. Jag har ingen erfarenhet av Tony Gustafsson, så det här är bara liksom mina spontana tankar. Jag är inte färgad av liksom en relation eller att jag träffat på honom eller, och så vidare. Men vi är inte vana vid att ha en svensk förbundskapten på damsidan som tar den platsen. Tvärtom så har ju Peter Gerhardsson tagit en helt annan, mer timid roll. Mycket mer tillbaka, det är laget. Det kan vara en fördel att ha en sån förbundskapten som tar lite bruset från spelarna. Men det kan också bli till slut att, vänta nu, handlar det här om dig eller handlar det här om oss? Så jag tror det är jätteviktigt att han hittar någon slags mellanläge där han hela tiden ändå att det är biet, det är laget, inte bara Tony Gustafsson show. Den andra saken jag tänkte på just med hans inträde i så här viktigt skede, det är ju faktiskt vilken fördel det kan vara att möta Spanien med någonting nytt. Att inte bli, ja men vi vet vad vi har Sverige, utan nu vet inte Spanien riktigt vad de har Sverige. Sverige kanske inte heller vet vad vi har oss själva, men å andra sidan det här att de får försöka liksom slå sin motståndare med lite nya medel. Och du nämner det här med hur högt ska vi pressa. Kommer Tony Gustafsson vara modigare med det här laget? Och jag tycker absolut att det här är, med tanke på sina Blackstenius, vi har Rolf och Karin, det är en trio som jag tycker många gånger hade kunnat göra ett ännu större jobb om de får lov, för det handlar om direktiv ju. Om de får kliva högre mot ett Spanien, alltså Spanien är jättespelskickliga, men ibland sitter jag och tänker att gör vi dem inte lite för bra om vi aldrig går fram och känner på dem? Men då kräver ju att du har ett centralt mittfält som är så synkade. Och därför har jag ingenting emot att man inte byter elvan särskilt mycket inför det här. Så jag vill inte se stora förändringar i det här skedet. Det här handlar om att vinna 2 matcher. Och det handlar om att vi möter Spanien som är ett av världens bästa lag, om vi ska vara riktigt krassa. Så med allt detta så tror jag det är en superfördel att vi får in en ny förbundskapten nu. Jag tror att det är en jättefördel om han vågar vara mer offensiv i sin defensiv, om du förstår vad jag tänker. Och att spelarna känner just nu att, ja men vilken injektion. Men på sikt så är jag superspänd på vad kommer skillnaden vara mellan Tore Gustafsson, förbundskaptensrollen, eller förlåt, hans sätt att se på fotboll med svenska landslaget, versus Gerhardsson. Och vi pratar ju hela tiden i Sverige om att vi ska utveckla, och jag kopplar an lite till herrarna här nu, för att från Kim Källström och company så pratas det mycket om att vi ska vinna matcher, det är ju grunden i allting, men nummer 2 är ju någonstans ändå att förvalta all den offensiv kvalitet som Sverige faktiskt har börjat fostra fram. Och det slog mig så mycket, jag kanske blir lite långdragen här nu, men jag behöver testa mina tankar med någon, och vem bättre än dig Anna och våra lyssnare. Så här, lite filosofiskt, men man brukar säga så här att när man är förbundskapten så har man så lite tid. Hur kan man då implementera ett helt nytt sätt att tänka i liksom A-landslagsnivå? Tittar man på ungdomssidan så brukar man ju säga att ungdomssidan måste matcha herr- och damlandslaget. Men borde det inte vara typ tvärtom? Borde det inte vara så att i ungdom så testar vi saker? Det är där vi ska lära spelarna att spela en 5-back, 3-back. Hur ligger vi lågt? Hur ligger vi högt? Det är där vi laborerar. Även om det kanske ibland kostar framgångar i rent... Alltså jag säger inte att det här är en färdig tanke. För det finns säkert nackdelar med detta. Men jag bara lekte med den tanken att om vi börjar bli modigare med våra ungdomsspelare i att hantera olika typer av formationer, vilket till viss del görs. Men annars är det ju ofta så att vi ska spela vårt 4-3-3, bla bla bla. Vi ska ha det här och det här som våra parametrar. För att sen när du kommer till landslaget, A-landslaget, så ska vilken förbundskapten som helst kunna komma in. Och ska kunna säga, ja det här är den svenska linjen. Men idag så satsar vi på den här grejen. Och så ska alla spelare bara ha det i ryggmärgen. Det är ju någonstans så, spelarna kommer från sina klubblag där de alla spelar på olika vis. Det är ju inte det att de inte fattar vad de ska göra. Men det är en helt annan sak att på kort tid få ihop ett helt nytt tänk i ett svenskt A-landslag. Och där tror jag på både dam och herr att man måste liksom tread lightly. Du måste ju någonstans ha en förståelse för att, som han säger, varenda minut är dyrbar nu. Hur ska du få ihop ett helt nytt tänk på de här dagarna, det får du ju inte. Så vad jag tror nu under de här, för att hoppa tillbaka lite till Spanien-matcherna, du kommer ju se ett Sverige som vi känner igen. Det kanske finns vissa delar som kommer vara annorlunda. Och det ska bli skitkul att följa. Vad kan vi hitta dem? Vad är det han, liksom, vad har han försökt säga till de här spelarna? Men på sikt, vad ska vara revolutionerande? Och jag hoppas ju att någonting blir annorlunda. För jag vill ju se det här laget ta nästa kliv. Med tanke på den föryngringen som kommer ske. Troligtvis efter Nations. Om vi ska vara krassa.
Ja, för det finns ju en anledning också där till att du i nuläget kan säga hela startelvan. Exakt hur den kommer ställas upp.
Mm.
Det är ju för att det kommer vara ett Sverige som vi till mångt och mycket känner igen. Som kliver ut mot Spanien. Men det är också intressant att sitta ner nu. Med alla spelarna. För det här är ju liksom första, så här, det är så lätt att glömma att det är första gången sedan EM som de samlas. Sen det där smärtsamma uttåget. Jag pratade till exempel med Linda Sembrant här. Som känslan var ju, hon har ju liksom verkligen slitit mellan alla tankar. Hon började liksom öppna redan förra året för att hon inte visste vad hon skulle göra när hennes kontrakt löpte ut under sommaren. Skulle hon rent av lägga av då så blev det ju inte. Hon öppnade för, ja, hon sa ju här i FanPlus redan i våras att EM blir det sista mästerskapet. Sen öppnade hon upp för att det förmodligen blir hennes sista landskamper. Men det viktiga att förmodligen, för vi hamnade i mycket i en diskussion idag när hon satte sig ner så här, så bara, har inte du slutat i landslaget? Har du inte sagt det? Och när vi läst noggrant så står det ju faktiskt förmodligen, så jag får pudla lite där, för jag sa till Linnea, jag bara, men du sa ju det i Italien. Hon sa, förmodligen så är det mina sista landskamper i sommar. Vi får ju se, det kan det ju fortfarande bli. Det är ju inte säkert hon får speltid i de här matcherna, det vet vi inte. Men hon är med i den här truppen som någon form av förlängd arm också åt en Toni Gustafsson. Som hon har varit med och skördat framgångar med i Tyresö tidigare. Hon är ju en av spelarna som har haft Toni. Det är ju Johanna Rytting-Kaneryd också, men det var ju en tid då Johanna Rytting-Kaneryd inte hade slagit igenom ordentligt. Hon kom fram som väldigt ung och var ju den enda unga bland alla de stora stjärnorna i Tyresö innan det luftslottet bara small. Och innan det så hade ju tyvärr Johanna Rytting-Kaneryds korsband smält också. Så att hon var ju skadad under slutet av perioden där med Toni och sådär. Så att är det väldigt intressant att höra liksom alla spelarna nu hur de hanterade det där EM-uttåget också. Linda Sembrant visste inte vad hon skulle boka sin resa hem. Var det, eller var det liksom så till Sverige? Skulle hon dra utomlands? Var tar man vägen när den där bubblan plötsligt bara sprack? Och alla hade känslan av att det här är ju vår sommar. Det är år vi ska vinna. Linda Sembrant försökte gömma sig på en camping i Malmköping. Det gick åt helvete. Det var någon som kände igen henne där också. Och undrade om hon kommer raka vägen från Schweiz. Så det funkade inte. Johanna Rytting-Kaneryd drog med sig ett litet gäng och drog på semester mitt ute i ingenstans. Och sen efter några dagar så hade hon, som hon beskriver det, då hade vi ett litet möte. Då sågs vi igen och pratade om det och rev av plåstret. Då var jag tvungen att fråga, menar du då att ni samlades liksom hela landslaget och snackade igenom vad som hade? Men nej, det var ju då hennes, inom citationstecken, gäng. Det är ändå ett ganska stort gäng där, kompisgänget. Då hade de satt sig ner, pratat om det, rivit av plåstret. Och hon erkände ju också att det var inte jättekul att komma till Chelsea efter sommaren. Kliva in där mot de som slog ut dem, de som vann. Och som man kände själv att, nej men ni var ju inte värda att vinna den här matchen. Ni var kanske inte värda att vinna finalen heller. Så hon och Nathalie Björn hade haft ett litet pep-talk innan de gick in och bara, nu ska vi vara glada, nu ska vi vara trevliga, nu ska vi bara, så vi måste släppa det där. Nu är vi
här. Ja, den är svår. Den måste vara den, och det, framförallt med hur hårt den tog.
Ja.
Men jag måste fråga dig, med min rant där. Ja. Vad tycker du att jag hade jag någon, var det någonting smart i det jag sa, eller vad tror du om det?
Jag tror absolut att du är inne på någonting. Sen så tycker jag att man måste ju, alltså det som man känner när man tittar på herrsidan just nu, det är ju att liksom alla famlar i olika små svarta hål av mörker. För där är det ju, ja men pojklandslagen lyckas inte, U21 lyckas inte, herrlandslaget har inte lyckats. det måste ju finnas någon form av röd tråd, men det känns ju väldigt mycket klokare att börja försöka skola dem i ungdomslandslagen, att hitta vägen in, att testa vad det finns för möjligheter att testa olika saker där. Vi kan ju inte hålla på att ha liksom vårt A-landslag som testkaniner hit och dit, utan...
Nej, och jag avbryter det här nu, ja. Men jag vill hoppa in så mycket på att, för jag kommenterar U21 nämligen på här sidan då, uppenbarligen, men jag sa U21, och reflekterar ju över liksom att så här, de så lika huvudlösa ut som herrlaget gjorde många gånger. På damsidan, nu var jag med flicklandslaget för, vad är det, 2 år sedan nu eller något sånt. Och jag ska verkligen förtydliga vad jag säger här nu, för att det är ju inte så att jag tycker att landslaget ska utbilda spelare. Det är ju fortfarande klubblagen som ska göra det. Men i det svenska spelsättet så måste ju landslaget kunna utbilda oavsett formation. Och jag vet om att om en förbundskapten, oavsett vilken åldersklass, lyssnar på detta, skulle de säga, ja men det gör vi. Vi introducerar spelarna till olika modeller och formationer. Men jag tror att det kan göras ännu tydligare, och jag tror framför allt att spelarna ska bli mycket bättre på att fostras i flexibilitet och själv upptäcka. Inte här har du facit, utan svenska spelare behöver bli bättre på sin speluppfattning och framförallt sin spelförståelse. Vad är vi på väg? Vad ska vi göra nu? Hur löser vi detta? Sen tycker jag inte att spelarna själva ska bestämma, nu byter vi formation. Det är inte det jag säger, utan någonstans bara förstå hur justerar vi utifrån vad motståndarna gör. Likt väl då att förbundskaptenerna kan bli än mycket bättre på att, vänta, är det verkligen femback vi ska köra idag? Är det inte en vanlig 4-3-3, eller ska vi göra en 4-2-3-1? Och alla kan ju säga att man leker bara med nummer, men slutligen är det ju så att de här jäkla numren på planen, det är ju en funktion du ska utfylla. Du är ju fortfarande en roll du ska spela, och du har oftast olika tankar kring det, och i olika faser så ska det minna ut i olika typer av effekter. Det är väldigt flummigt uttryckt av mig, men jag brinner väldigt mycket för just det här att man känner nästan som att vi pratar alltid om hur svårt det är att vara förbundskapten, för du får så lite tid med dina spelare. Och det är ju samma sak på ungdomssidan, men jag ställer väl frågan snarare än att jag säger svaret. Har vi råd kanske att mer laborera på ungdomssidan än vad vi har på herr och dam? Eller är det bara så krasst att vi kanske inte har råd på någon av ställena, utan vi måste lägga ännu mer på klubblagen att vara bättre och flexibla, men de har ju sina agendor. Så att jag vet inte, Anna, jag uppenbarligen har inga svar, men jag har tänkt mycket på det just i och med att herrarna har kämpat så mycket under kvalet, och nu med ny förbundskapten hem på damsidan, så tänker jag, vad ska han koka ihop och hur snabbt och när ska det hända? Men ja, nog om det.
Ja, men han pratar ju också ofta om att, som han säger, de som har sett mina lag spela vet att jag står för en framåtlutad fotboll. Det var ju lite det som Jon Dahl Tomasson pratade om också när han klev in, och att det var det som var beställt. För att det är ju så att det ser ut likadant, både på dam- och herrsidan, om man ser till vad det kommer fram för spelare. Det är mycket offensiva, kreativa spelare som har kommit den senaste tiden. Vi har ju pratat om Peter Gerhardssons lyxproblem i flera år, känns det som, liksom, kring de offensiva positionerna. Jag menar, nu lämnades en sån som Ellen Wangerheim, som var med i EM-truppen, hemma. Hon fick inte vara med i den här samlingen, istället in med Felicia Skröder och Evelyn EJ då, som de unga där, och Monica Josoba på vänsterkanten. Det kommer ju ske en större generationsväxling. Tony Gustafsson sa ju det i samband med truppsläppet också, att hade det här varit träningsmatcher så hade det sett annorlunda ut. Och så är det såklart. För nu måste de prestera direkt. Och då är det tacksamt att ha med en sån som Linda Sembrandin, en Kosovare Aslani, som känns som vital för det här landslaget just nu. Det känns som hon behövs när allting står på spel i semifinalerna. Men hur länge till är hon med? Det vet vi inte. Vi har inte fått prata med henne än nu när vi sitter här och poddar, och kring hur hon tänker runt framtiden. Hon var ju tveksam där efter EM, och det kändes ganska givet att, ja men nu när hon har fått fart på London City Lionesses, helt okej i alla fall i Women's Super League. Hon hade sin framträdande roll där, och så här, vem tackar nej att åka till Spanien en vecka här nu? Det står titlar på spel, det är viktiga matcher, alltså det är ju kul matcher att spela. Hade det varit en pissig VM-kvalmatch långt bort åt helvete så vet jag inte om det hade varit lika roligt att hoppa på ett tåg igen. Men jag menar, nu är det tävlingsmatcher i den här turneringen där de har varit med och tagit, alltså de har ju varit med och tagit Sverige till semifinalen. Jag hoppas ju att de får vara med och slutföra det hela vägen till en final eventuellt, även om jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt, väldigt svårt att slå Spanien över två matcher.
Mm.
En match tror jag absolut att Sverige hade kunnat skrälla. Det får väl vara som Johanna Rytting-Kaneryd var väldigt obekväm när hon satt idag och försökte säga på ett helt naturligt sätt att 0-0 kanske är ett bra resultat i första. Det går ju emot hennes egna, liksom, hon vill verkligen vinna, hon vill göra mål, men 0-0 mot Spanien här nere hade ju varit ett bra resultat att ha med sig in, och att man sen då kan försöka chocka på hemmaplan. Men tillbaka till det här du pratade om, liksom hela utvecklingsmodellen och vad den svenska modellen ska vara och så. Det som gör mig lite orolig, för du hissade ju några varningsflaggor här apropå liksom Tonys intåg, att han är så, alltså syns och hörs att det är mycket energi, och jag menar, det är jätteroligt att titta på nu, och jag förstår att spelarna får energi av det här nu när allting är nytt och så, men jag tänkte lite på hur extremt tydliga han är liksom verkligen framme så och visar, alltså flyttar mer eller mindre spelare, och det är klart att det behövs till en början, tydligheten är viktig här och nu, men om man ser till lite vad som var Peter Gerhardssons signum, som man ju ändå får säga gjorde ganska bra grejer med det här landslaget, fick de att gå långt, det var att prata om modet, att det är spelarna som ska ta besluten där ute, han ska inte lägga sig i för mycket, utan när matchen väl drar igång då måste de veta vad de ska göra där ute. Och han hyllade ju alltid spelare som vågade visa mod, som vågade testa, som vågade göra saker. Och det har Tony Gustafsson har ju också lyft, liksom den tekniska rapporten som UEFA gjorde efter EM, som visar att allt fler lag blir väldigt mycket mer flexibla i hur man ändrar under matcher och sådär. Men frågan är ju exakt hur mycket som ska komma då direkt från sidlinjen, hur mycket som ska vara inne på planen. Det kan ju vara en fara om det ska bli att allt för mycket ska komma från tränaren, att det ska detaljstyras därifrån, att spelarna tappar initiativet. Så det tror jag blir viktigt för Sverige att försöka hålla fast vid, att spelarna måste vara de som fattar besluten. För att du hinner inte att, ja men en förbundskapten ska hinna tänka, skrika ut, alltså då är ju hela situationen long gone, och på vissa arenor kommer du inte ens kunna höra direktiv från sidlinjen under match.
Nej, så är det ju såklart. Nu har jag inte sett situationen, så det är svårt att kanske kommentera på det, men jag håller med dig i det du säger, att så här, det är ju alltid spelaren på planen som tar besluten och ska stå för dem, men det kan ju ändå finnas väldigt tydliga direktiv från Tony och hans gäng. Och sen så finns det oftast skeden i planen där det är helt fritt. Så att de signalerna utgår från att de redan har pratat om, och liksom, var får du själv ta dina beslut och var är det jag som tar besluten åt dig, för att vi ska dra åt samma håll så tidigt som möjligt. Men det jag tycker ska bli intressant, för om du tänker på efter varje typ camp du har varit och följt, så brukar du säga att det är som en familj. Spelarna pratar om att det är gruppen, vi känner varandra sen små och bla bla bla, vi har vuxit tillsammans. Att nu få in en ny så pass stor karaktär i gruppen kommer ju ändra dynamiken helt ofrånkomligt. Det betyder ju någonstans att de här spelarna får ju inte sätta sig i clinch. Det får ju inte bli så att de helt plötsligt, vänta, nu är du inne och försöker förändra för mycket. Och det tror jag kommer vara en jättesvår balansgång. Nu säger jag inte att Tony kanske vill det. Jag bara säger att så här, helt ofrånkomligt, när du får in en ny karaktär i en grupp, så kommer det stötas och blötas kemin med varenda person, och hur det sen då blir en ny grupp till slut. Så att det är jag jättenyfiken på att följa och få liksom någon känsla för det. Jag tänker på, om man bara tar lite snabbt till damallsvenska, Vittsjö hade ju lite den utmaningen när man började byta tränare, att det kom in tränare som kanske ville ändra kulturen lite för snabbt. Och när de gjorde det så sa de gamla rävarna att nej, vet du vad, det här har vi gjort så många år och vi har gjort det ganska jäkla bra. På rätt eller fel, det behöver inte jag lägga någon värdering i, men det var det som hände. Och sen när man då la över mandatet hos spelarna igen, så fick man ändå resultat, och vilken jävla pangsäsong för övrigt de har gjort. Så att jag tror att det handlar verkligen om att ha den där mutual respect från båda parter. Att okej, vänta, Vi har basen, det är spelarna. Tony kommer in med nya färska ögon. Men de måste mötas där någonstans. Spelarna måste också vara mottagliga för att hur ska vi bli bättre? Det kanske med en ny röst. För Peter har tagit dem så här långt. Hur mycket längre kan vi gå? Ja, men det kanske inte, det är, var ju inte med längre med Peter, utan nu är det ju någon annan. Så att jag är, de här matcherna känns så jävla kittlande. Och jag är inte så pessimistisk att jag tror att det kommer, alltså att vi måste sikta mot 0-0. Såklart att det är ett bra resultat om vi nu skulle få det. Men jag säger bara att jag känner, jag vet inte, jag har någon sån här bra vibe. Jag har en bra vibe, och jag vet inte om det är bara för att jag vill att det ska vara det. Men jag har en bra känsla i alla fall.
Jag gillar att du har en bra känsla. Jag har inte riktigt fått någon känsla än, för det har varit så otroligt mycket intryck. Och då har jag bara stått och tittat på det lite vid sidan. Så jag kan bara tänka mig liksom vilken korvstoppning och mycket intryck det har varit för spelarna. Därför är det nog ganska skönt att det i spelargruppen inte är så stora förändringar där. För att jag menar, det är ju inte bara Tony som är ny in heller. Det är i princip hela ledarstaben som är ny. Det är ny målvaktstränare, det är två nya assisterande tränare, det är nya läkare. Alltså det är så mycket nya ansikten runt om. Så att jag menar, det är ju många som ska hitta sin plats i det här. Att man ska hitta dynamiken. Och frågan är hur snabbt det kommer gå. Sen ska vi komma ihåg att Spanien har också bytt förbundskapten. De var väl kanske inte lika nöjda med sin tidigare förbundskapten som man väl ändå får säga att Sverige var. För att Peter Gerhardsson, vad man än tycker och tänker, så har han tagit dem till resultat. Sen var det väl kanske dags då efter 8 år med en ny röst att det händer någonting nytt, att testa någonting som kan ta det här gänget kanske ännu längre. Men jag vet ju också en sak, Peter Gerhardsson tyckte ju inte om att måla upp Sverige som underdogs. Han ville inte det, även om man själv från utsidan kände att men ni presterar ju bättre när ni kliver in som underdogs. Det köpte inte Peter Gerhardsson alls. Det känns som att Tony Gustafsson inför den här matchen går stenhårt på att Sverige är underdogs. Jag vet inte hur många gånger han har påpekat att de 4 senaste matcherna så har vi spelat en oavgjord, förlorat 3. På de 2 senaste så har vi släppt in 8 mål mot Spanien. Det är sånt han bara trycker upp. Och det är ju för att visa att så bra är Spanien. Vi ska inte komma och tro att det är ett lätt motstånd. Det känns som att han gör ju det här för att han vill sätta en tydlig underdogstämpel på Sverige. Det är det enda jag kan tolka ut ur det. För det är ju bara dumt att trycka in de här siffrorna annars, eller?
Jag håller med om att det är en av grejen. Men låt oss också vänta tills han har varit förbundskapten x antal månader, gjort x antal matcher. Kommer han vara lika noggrann med att påpeka de siffrorna då? För det här är ju siffror som han inte har varit med och varit en del av. Och att trycka upp dem och bolla upp dem, det kan man ju då tycka och tolka som man vill. Men definitivt ena delen är att okej, vi är underdogs. Men jag är jättespänd på att se. Återigen, jag känner inte den här förbundskaptenen. Jag har inte någon koppling till honom. Därav så är jag ju nyfiken på vilka signaler han sänder. Och om du då är så noga med att berätta siffror nu, kommer du vara det sen när ni liksom den här nya konstellationen av Sverige antingen vinner eller förlorar kommande matcher. Vad kommer då presenteras? Det tycker jag ska bli skitspännande. Så vi plockar lite strå nu, och så får man bygga på det, den buketten allt eftersom.
Ja, för just nu kan vi ju bara spekulera. Vi har sett, alltså jag har sett 3 träningar med Sverige nu under Tony Gustafsson, och vi har inte sett en enda hel träning i och med att den första inleddes med den här walkthroughen. Så det är ju svårt att dra slutsatser. Det ska bli mycket roligt att se allting som kommer ske. Och just det här, jag är ju jag blir lite rädd för mig själv också när jag tar upp det här med siffrorna som man har tryckt upp. För att är det någonting som har skrämt mig på här sidan, så är det hur både Jan Andersson och Jon Dahl Tomasson höll på med att trycka upp sina jävla siffror. För det går alltid att hitta siffror som talar till din fördel. Vilka matcher? Vi har vunnit så här många matcher. Man bara, ja men det var träningsmatcher, det var mot pissmotstånd, det var det här och det här. Det är klart att du kan trycka upp dem för att visa så här bra har vi varit. Du kan alltid hitta siffror som talar till din fördel. Så att jag hoppas att Tony Gustafsson inte kommer fortsätta prata en massa siffror. För det, nej, det gillar jag inte överlag. Det är vårt jobb. Vi pratar siffror. Vi spekulerar här.
Ja, nej. Ja, precis. Nej, men det är klart att det ska bli spännande såklart att följa. Men du, en annan sak som var spännande som jag vill ta med dig. Och det är ju, du gjorde ju en, jag tror det blev en TikTok från Sportbladets sida med Hanna Lundqvist hon var i en ganska speciell situation. Vill du ta det vidare så kan vi ta det därifrån.
Ja, det var ungefär så här jag började det med Hanna Lundqvist också. Sa du i USA, matchen mot Chicago, det har ju blivit lite rubriker efter den. Vet du vad jag pratar om? Och man ser hur hon börjar skruva på sig. Och så bara, ja, kanske, lite så. Man bara, ja. Och situationen då, det är ju i matchen mellan San Diego Wave som ligger femma i ligan. Jag vet inte om, jag har inte kollat på poängen exakt, om de kanske klättrade någon placering eller sådär. Men de ligger på slutspelsplats i ligan. Chicago ligger tvärsist. Det är Chicago som väl är det laget Martin Sjögren ska ta över till nästa säsong. När deras ledarstab, det är väl något spelavbrott tror jag.
Mm.
Det samlar till sig spelare som står och pratar i klunga, diskuterar taktik. Och helt plötsligt så kommer Hanna Lundqvist och går där. För hon ska lyssna på vad de säger. Och det är inte så att Hanna Lundqvist har fått för sig att, ej, kul, jag ska gå och se. Vi har ju sett jätteroliga bilder från EM och så här, som när Alessia Russo kommer och tar lappen och tittar på. Alltså, så här. Det finns ju massa roliga sådana grejer som har hänt. Det här var inte på Hanna Lundqvists initiativ, utan hon erkänner ju att Jonas Eidevall gör allt för att vinna. Det är alltså den svenska coachen i San Diego Wave, Jonas Eidevall, som har sagt till Hanna Lundqvist: gå dit, lyssna, se vad du kan få ut. Hon sa ju också att tyvärr gick det ju rätt dåligt, jag fick inte med mig någon viktig information alls, men... Vad tänker du om tilltaget från Jonas Eidevall att han skickar in Hanna Lundqvist där för att lyssna på vad de får för instruktion?
Alltså, vet du vad? Jag sliter med mig själv, men spontant så tycker jag det är jättefult gjort. Jag tycker inte det är snyggt. Jag tycker inte det är sportsmanlike. Och jag ser på videon att Hanna är jag tolkar henne, jag vet inte hur hon känner. Jag tolkar henne som extremt obekväm när du frågar henne hur detta kom sig. Och när hon ska försöka försvara att han är en vinnarskalle. Är inte alla med elitidrott vinnarskallar. Men gör man vad som helst, och är det då, ska det vara liksom någon slags... positivt att man gör vad som helst. Jag tror att det är upp för varenda person att själv gå till sig själv och tycka och känna kring det här. För mig personligen, jag försöker verkligen så här tänka mig själv i situationen. Hade jag kunnat lyssna in på någon samtal, ja, det hade jag säkert kunnat göra, men kanske inte på direktiv av så här: hej, gå och lyssna på dem, utan mer om jag står bredvid och ni råkar prata, ja, då kommer jag ju lyssna. Jag kommer inte gå därifrån om ni tänker aktivt stå och prata taktik bredvid mig. Men hade jag sprungit över till en klunga? Nej. Hade jag tagit upp en lapp på planen? Ja, det hade jag gjort, för är ni dumma nog att lämna den på planen, då har ni ju lämnat den på planen.
Men hade alltså, du förstår gjort vad jag menar? Det är väl Russo som har gått fram och tagit den ur handen på...
Nej, eller det hade jag aldrig gjort.
Eller så,
aldrig,
titta över aldrig. Axeln för att se, jaha, här står du och tittar på dina instruktioner.
Mm, det hade jag kunnat göra. Så här, jag hade en spelare stått med lappen, och nu håller jag den i mina två händer här för de som inte ser mig. Du spelar inte detta.
Nej,
så
du håller också en väldigt, väldigt stor lapp håller du i. Det är nästan
stor
en
lapp. Det är ett A4 som jag står med, och om jag står med ett A4 och någon kollar över min axel och jag inte döljer det bättre, då får jag skylla mig själv.
Ja.
Det tycker jag. Jag tycker det är något annat, men det blir nog lurigt. Och sen vet jag inte om det är också för att Jonas har hamnat i clinch med Mahéz tidigare med olika saker, vet du, om att det var så himla bryskt, och någon gång har han hållit bollen lite för länge när det skulle vara ett inkast när han styrde Arsenal, och det blir liksom irritation mellan Chelsea och dem, och att det liksom ibland kanske går till en överdrift i det här. Jag känner att jag är inne på tunn is. Jag vet inte vad jag själv hade gjort, men jag tycker det är en obekväm situation. Dessutom tycker jag det var hysteriskt att Ella Massara la ut det. Och så började jag direkt gå in och kolla om de någonsin... om deras tid i Rosengård samföll. För att Ella Massara var ju där mellan 16 och 18. Och Jonas kom in som tränare 18. Så att jag tror faktiskt inte de gjorde det. Men de känner ju varandra ändå. Alltså på ett eller annat sätt. Men att hon ändå är så publik med sitt missnöje där, det är ju väldigt sällan man ser det i Sverige. Så att det var den amerikanska draman som kom in i våra flöden där på något sätt. Ja. Vad hade du gjort där? Vad tänker du om det?
Ella Massar skriver ju också i sitt inlägg där att dina assisterande har ju mitt nummer, så ring och prata om det här istället. Jag var ganska irriterad. Jag tycker ju att det är fult gjort att gå fram så. Men det är ju en väldigt, väldigt tunn gräns där. Det som jag tycker skaver lite extra med det här, för jag ställde ju den frågan till Hanna Lundqvist också, att det här är en seriematch. Ni leder med 3-0 mot tabelljumbon. Varför behöver man gå dit och lyssna? Jag ställde inte frågan exakt, så jag lade inte till varför. Utan jag frågade ju, är det här ett tillfälle att ta fram det här knepet? Jag kanske hade köpt det lite mer om det är så här att du går dit, är det en EM-final, en VM-final, att du går lite närmare och lyssnar. Då får man liksom skylla sig själv om man står där och pratar högt. Men att ta in det på den här nivån i det här läget när det liksom, det står inget så stort på spel. Och jag menar, man leder redan matchen med 3-0 om jag minns rätt. Jag för mig att det var en stor ledning i alla fall.
Ja.
För Chicago. Eller för San Diego i det här läget. De vann väl matchen med typ 6-1 till slut. Det är så onödigt.
Men det blir så här, det blir som att slå på någon som redan ligger ner. Ja. Alltså jag tror det är det som skaver i detta. En kanske egentligen inte själva tilltaget. För att då kan jag tycka så här, om man tycker det är okej i en EM-final, då borde man tycka det är okej nu. Ja. Men jag håller med om att så här, det är nog väldigt mycket så här. Men det är som att, ja, verkligen att sparka på någon som redan ligger ner. Varför göra det?
Och sen så tycker jag ju faktiskt att det skaver. Alltså det som skaver i det också, som gör att jag tycker att det känns fullt, det är ju att det är ett tydligt direktiv från tränare. Gå och gör det. Det hade varit en helt annan sak om Hanna Lundqvist hade känt att här står de och pratar, jag går fram och lyssnar. Exakt. Lite, för de pratar högt.
Exakt.
Jag har gött. Och sen att man då springer och säger till tränaren, du, de trycker på det här, okej. Men att man gör det, alltså att det blir utstuderat på något sätt, det tycker jag ju gör att det känns ganska fult det här. Sen fick ju Hanna Lundqvist då frågan om Tony har frågat henne, för hon kan ju spanska också, så att vi får väl se i matchen på fredag om det kommer en smygande Hanna Lundqvist där.
Ja, men för det var det jag tänkte komma till, att någonstans så gör vi ju det ändå till mans när, som spelare, har du spelat för ett lag och går över till ett annat, så vet du ungefär vad som kommer komma. Du vet ungefär hur de tänker. Det är klart att man är ju lite en infiltratör på ett sätt. Så att det handlar nog om sättet man gör saker på, och man försöker alltid få en liten edge på något sätt. Så att, ja, nej, vet du vad, det såg bara illa ut. Ja. Det är bara att konstatera.
Och det som Massar skriver med där är ju att hon tycker att man ska visa lite mer respekt. Och det är väl det som man, det känns som att det gör man ju verkligen inte här, med tanke på vilket läge matchen är i, vad det är för typ av match och så vidare. Så att, nej, vi får väl se hur det går framöver för Hanna Lundqvist, om hon blir skickad på fler sådana här uppdrag av Tony Gustafsson eller Jonas Eidevall eller vad som än händer. Men du, nu har vi pratat långt och länge här, som vanligt. Vad tror du om matchen? Du sa att du har en god känsla. Vad är det som gör att du har den här goda känslan? Kan du sätta fingret på det, eller är det bara liksom magkänslan som talar?
Jag tycker att vi känns som att vi har spelare i väldigt bra form just nu. Jag tror det är det. Alltså tittar jag på hur de presterar sina klubblag, de engelska ligorna, även den svenska, så känner jag att det är spelare som är i väldigt bra form. De flyger fram, de har självförtroende, de får ny injektion från ny tränare, vill visa sig. Fan, de måste ju bevisa nu för Tony, jag ska bli uttagen igen, jag ska vara självklar i det här landslaget. Och jag tror också att de gamla rävarna, om man får uttrycka sig så, de har ju ett behov också att visa att vi är viktiga. Ni behöver oss faktiskt genom de här avgörande matcherna. Så jag tror det är många av de komponenterna som gör att jag känner att fan, det glöder lite om det här gänget just nu. Och vi har revanschlusta satan från EM. Det är vad jag tror. Och det är det jag känner. Jag tror det är där jag är.
Och även, jag var ju inne lite på det här, hur liksom spelarna har bearbetat den här förlusten, och de försökte fly, hur jobbigt det var och allt det där. Och det är ju speciellt att det var liksom senast de sågs hela gänget innan de kom hit. Men vi har också pratat en del med dem om det självförtroendet som Arens EM ändå gav dem. Just den här känslan att det är klart att kvartsfinaluttaget blev så mycket tuffare av att man kände att det här kanske hade varit Sveriges sommar. De hade någonting på gång. De gjorde det så bra i så många matcher. Och jag menar, det självförtroendet har de ju kvar i gruppen. Att de kan spela så bra, de kan göra det bra mot det. Ja, men jag menar, det såg väldigt bra ut väldigt länge mot England. Tills det helt plötsligt var nattsvart. Men kan man liksom fortsätta på den prestationen, bygga in det där. Det känns som att, ja men det kanske kan få det att gå iväg. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Nu har jag inte sett Spanien här än, så jag har ingen känsla alls kring liksom stämning i deras grupp. Hur de har det med ny förbundskapten, vad de är i för form. Men det känns ju också så här, vi har vår United-trio numera som är otroligt formstark. Jag menar, Anna Sandberg pratade ju Tony Gustafsson om som den formstarkaste spelaren vi kanske har i det här landslaget just nu, som har gjort det så himla bra som vänsterback i United, som gjorde sitt första mål i Champions League, eller i Women's Super League. Vi har Fridolina Rolfö som har slagit rekord nu, som hon inte ens själv har koll på riktigt. Det bara dyker upp i hennes flöden, som hon säger. Som det här att hon har gjort mål för 5 olika klubbar nu i Champions League-sammanhang, i och med att hon gjorde det för Manchester United. Och det var väl någonting med hur många framträdanden hon har haft och sådär också i den främsta av turneringarna som vi har där ute. Och apropå revanschsugen, så tror jag att Fridolina Rolfö vill nog gärna täppa till käften på en och annan i Spanien efter att hon lämnade Barcelona under ändå ganska uppmärksammade former. Vi pratade med henne här och om uppbrott. Hon var ju väldigt, väldigt fåordig i somras när allting hände. Hon säger inte jättemycket nu heller, men hon säger ju att när hon åkte till EM så var hon fullt inställd på att hon skulle spela ett år till i Barcelona. Hon hade ett år till på kontraktet. Sen helt plötsligt så befann hon sig i en situation där det skulle pågå klubbjakt samtidigt som hon gick kampen mot klockan för att komma tillbaka. Hon hade ju liksom sin fotskada, sina problem där. Det blev en väldigt kaotisk sommar för henne och jag tror inte hon är nöjd med uppbrottet blev, hur hon blev behandlad av Barcelona på slutet. Hon vill nog gärna visa dem ett och annat. Hoppas att hon får göra det också, för att vi vill ju se Sverige vidare till en final. Det hade varit otroligt stort. Det var något mer jag tänkte på att nämna, men just det. Det var ju när jag sa Champions League. Det har ju liksom spelats. Jag ville bara säga att jag tycker att det känns kul. Även om Europa Cup ännu inte är så stort. Även om jag fortfarande önskar att den kommer ge väldigt mycket mer. Jag tycker att det är viktigt att man får den här Europa-rutinen. Att man får de matcherna. Vi ser hur mycket det betyder på herrsidan. Och dessutom då att man får ut och möta olika typer av motstånd. Olika kulturer. Och så här, det måste börja betala sig också bara som på här sidan. Att man ser att man gynnas verkligen av att ut och spela i Europa. Men med det sagt, kul lottning för Häcken och Hammarby som är vidare. De har ju Ajax och Inter som väntar här i åttondelsfinalerna. Är det ju som Europa Cup kommer kliva in i. Det skaver i mig att det ger väldigt mycket mer att åka och leka i Portugal i några dagar. Att ha skoj med sina kompisar, vilket alla hade på World Sevens. Det var ett kul format att titta på. Men det ska fan inte ge så mycket mer pengar än vad det gör att spela riktiga matcher. Där har UEFA någonting att jobba på. 5 plus ska vi dela ut det också innan vi stänger ner den här butiken.
Ja, det gör vi. Min dotter skriker på mig så mitt mammahjärta bara spricker just nu. Så det tycker jag, vi delar ut 5 plus.
Det gör vi.
Vad har vi?
Jag vill ge 5 plus till en spelare som alltid har sagt vad hon tycker och tänker, stått upp för sina åsikter och som med tårar i ögonen meddelade att karriären tar slut efter den här säsongen. Hon har ju utbildat sig till läkare samtidigt som hon har spelat i Vittsjö. Men nu när hon var iväg med det finländska landslaget så meddelade hon på en presskonferens att karriären tar slut. Det handlar såklart om Linda Sällström som ju har gjort avtryck i damallsvenskan hur länge som helst, som ju var spelaren som, jag kommer inte ens ihåg om det var förra säsongen eller om det var säsongen innan det, men i kuppspelet när man mötte IFK Göteborg, när hon tyckte att supportrarna klev över gränsen i vad de skrek. Stod upp för det, gick fram och tog en diskussion med dem. För att säga att hon tyckte att det som sades inte var okej. Det är en spelare som jag tycker förtjänar 5+ för allt det hon har gjort. Och men det var känslosamt att se henne berätta om det här. När hon satt där på podiet. Det är väldigt roligt att följa henne på sociala medier också annars med hennes läkarstudio, hennes skelett och allt möjligt som sker på Linda Sällströms Instagram. Så 5+ till Linda Sällström.
Verkligen, och jag säger att du är berörd även nu när du pratar om det, och det är klart att med hennes karriär både för finska landslaget och så många år som vi tar del av hennes karriär här i damallsvenskan, så är det ju ett stort namn som lämnar, och fantastiskt coolt också att hon har bollat en fullblods proffskarriär i fotboll med att utbilda sig till läkare. Det är mäktigt. Jag hade inte själv rätt ut det där, så att hatten av och stort grattis till en fin karriär till henne.
Ja, och fint sätt att få avsluta den på också, men du var inne på att Vittsjö får göra en pangsäsong, att man får vara med där när man känner att det går uppåt igen jämfört med som förra året när de hade det väldigt, väldigt tungt. Det måste också vara gött, även om Linda Sembrant idag påpekade att hon har förlikat sig med att det finns nog inget som heter ett perfekt slut. Hon fick den frågan apropå att hade du slutat i landslaget om det hade blivit EM-guld? Apropå den här diskussionen var inne på tidigare med har Linda Sembrant, nu är det mycket Linda här, Linda S i huvudet, Sembrant Sällström, har Linda Sembrant sagt att hon skulle sluta eller inte? Apropå det så kom det upp att amen, om det hade blivit EM-guld hade du slutat då? Så sa hon, det vet man inte för det finns nog inget perfekt slut. Vad är det perfekta slutet? Så ja, det perfekta slutet på det här avsnittet kanske bara är där och då. Eller?
Det där var det perfekta slutet. Jag tror vi är klara för idag.
Ja, det finns inga perfekta slut. Men hörni, jag ska påminna nu lite extra om att prenumerera på FanPlus i ett poddflöde. För det kommer komma ett specialavsnitt också här alldeles snart som jag tror att ni inte vill missa. Gillar ni damfotboll så är det en rolig person att lyssna på, intressanta tankar. Det är en svensk landslagsspelare som kommer dyka upp i ett flöde inom kort. Så glöm inte att prenumerera på podden, så är vi tillbaka med ett vanligt avsnitt igen nästa vecka när vi vet hur det har gått i matcherna mot Spanien. Vi ska givetvis ta ner dem då. Så med det så säger vi tack för nu.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.